Välkommen till Skånes taltidning nummer 2 2021 med utgivningsdag fredagen den 15 januari. Solen den gick upp 8.27 i morse och ner går den igen 16.07 i eftermiddag. I var sin studio i Malmö respektive Lund finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker på ett tredje håll är Martin Holmström och detta är innehållet.
Antalet covid-sjuka minskar men Skåne är fortfarande värst drabbat i landet. Och än går det inte att säga om vi nått en platå eller ej.
I februari börjar coronavaccineringen av 70-plussare.
Läsarfråga. Måste färdtjänstresenärer bära munskydd?
Tillgänglighetspris till västsvenska synskadeaktivister.
Vem ska leda Synskadades riksförbund? I intervjuserien med de som vill bli ny förbundsordförande har vi kommit fram till en seglande göteborgare.
Öppnat och stängt med T-salongsöppning och kalkonstängning.
Maria Rashidi förlorade sitt ansikte i en syraattack. Ja, så heter 2020 års bästa taltidningsreportage som belönades med priset Guldkassetten. Nu kan du lyssna på det här i taltidningen.
Ledarhund som skrämdes av nyårssmällare har hämtat sig.
Evenemangstips därpå med motionsspår och framskjutna premiärer.
Och kalendern med idrottsgala och presidentbyte.
Anslagstavlan innehåller ett föreningsmeddelande samt trafikmeddelanden.
Och sist i tidningen hittar du redaktionsrutan.
Antalet covid-sjuka minskar något, men Skåne är fortfarande värst drabbat i landet. Och än går det inte att säga om vi nått en platå eller ej. Det sa regiondirektör Alf Jönsson vid regionens covid-presskonferens på onsdagsmorgonen. Närmare 570 patienter med covid vårdas på sjukhus i Skåne. 60 av dessa i intensivvård. Positivt är att antalet utskrivna, tillfrisknade patienter ökar och att sjukdomsfallen i vissa grupper minskar. Däribland i åldersgruppen 70-79 år och bland de som är över 90. Höjningen bland 20-29-åringar är däremot mycket hög, över 2000 fall under vecka 1. Uppemot 11 000 covidfall var konstaterade i Skåne i förra veckan. Alla som tog till orda under presskonferensen underströk vikten av att fortsätta följa de allmänna råden från tidigare. Däribland avståndshållande och god handhygien. Smittskyddsläkaren Eva Melander uppmanade alla som väntar på provsvar att hålla sig hemma tills de fått svaret. Hon nämnde också att Smittskydd Skåne efterlyste en genomgång av vilka virusstammar som sprids i Skåne för att utröna om det skett en förändring över tid. Enligt regionen så har endast en av de 12 testade personer som rest in till Skåne från Storbritannien eller Sydafrika varit smittade av den muterade varianten av covid-19. Pandemilagen trädde i kraft i söndags efter ett riksdagsbeslut och det är länsstyrelsen som nu ska följa upp att olika verksamheter följer föreskrifterna. De som driver gym och idrottsanläggningar är skyldiga att beräkna maxantalet besökare och se till att antalet inte överskrids. Vid entréer måste antalet vara angivet. Beräkningsgrunden är att det ska finnas 10 kvadratmeter yta per besökare. Detsamma gäller inne i butiker, antingen de ligger för sig själv eller i ett köpcenter. Biblioteken i Sverige stängde ner före jul, men har på sina håll öppnat igen. Talboksutlåningen med hemskickande av talböcker fungerar som vanligt på de bibliotek taltidningen varit i kontakt med. Däremot så varierar det stort när det gäller möjligheten till personliga besök. Några exempel. Malmö stadsbibliotek med filialer håller öppet, men besöket får vara högst 30 minuter. På Lunds stadsbibliotek kan man bara hämta ut förbeställda böcker. I Helsingborg likaså, och där kommer personalen ut med böckerna. Även Klippan och Ängelholm har liknande arrangemang. I sydöstra Skåne, alltså Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Skurup, är biblioteken stängda. Även Hässleholm, Landskrona, Perstorp och Båstad håller stängt. I Kristianstad öppnade man däremot igen den 12 januari med begränsad service.
I Skåne har vaccinationerna mot covid-19 nu dragit igång ordentligt av framförallt boende och personal i äldreomsorgen. Men det ser olika ut när det gäller hur långt vaccineringen kommit i olika kommuner. Sjukvårdspersonal har börjat vaccineras denna vecka och i februari planerar man för att börja med 70-plussare bland allmänheten. Det säger Per Hagstam, en av två vaccinationssamordnare i Skåne och biträdande smittskyddsläkare.
Det håller ju på för fullt kan man säga på äldreboenden och också personal som jobbar på äldreboende. Så att det pågår ju sedan drygt ett par veckor tillbaka. Och nästa steg är också att börja vaccinera omsorgstagare i hemmet. Alltså de som har hemsjukvård och omsorgsinsatser i hemmet. Sen börjar här nu parallellt den här veckan också vaccination av viss sjukhuspersonal. Framförallt på vissa kritiska avdelningar som intensivvård och akutmottagning. Det påbörjas nu också. Nu i dagarna.
Det är olika hur långt man har kommit i Skånes 33 kommuner. Först ut att få vaccin, det var Helsingborg som började vaccinera i sista veckan i december. Och då boende och personal på äldreboenden. Malmö följde tätt efter och sen Lund och Kristianstad. Och i till exempel Lund har man nu hunnit ge alla boende och personal på äldreboende som vill den första av två sprutor vaccin. Och nu planerar man tillsammans med Region Skåne för vaccinering av de som har hemtjänst och personalen där. Men det är inte klart när vaccinationerna sätter igång enligt uppgifter i Sydsvenska Dagbladet. Medan man i till exempel Ystad börjar vaccinera boende och personal på äldreboenden i denna veckan. Och nu är det möjligt för fler vårdcentraler i Skåne att beställa vaccin enligt Per Hagstam.
Precis allra första veckan här, eller första två veckorna egentligen, så var det nödvändigt av resursskäl eller att beroende på vaccintillgången att börja i några kommuner. Men från och med nu så kan ju alla vårdcentraler beställa doser, så att säga, äska doser för sina behov för att vaccinera enligt den här prioriteringsordningen. Så att det blev så att just för att det var så lite vaccin till handa då de allra första veckorna så fick man börja på några ställen.
När det sen gäller att gå vidare till 70-plus-gruppen, när vi talades vid senast så var det oklart hur de skulle bli kallade och så vidare. Är det mer klart idag?
Primärvården har meddelat att alla kommer att få någon sorts personlig kontakt med sin vårdcentral. De kommer att få besked. Man kommer att höra av sig till dem och ordna med tid, så att säga. Sen kommer det nog kanske att vara lite olika på olika ställen. Att antingen om man blir kallad direkt eller om man direkt kommer överens om en tid eller att det finns möjlighet att gå in och boka och så. Men alla kommer att få besked från sin respektive vårdcentral.
Vet du när 70-plus-gruppen kommer att börja vaccineras?
Alltså förhoppningsvis inom de närmsta veckorna, alltså under februari i alla fall. Och sen är det ju också, det som vi har sagt hela tiden, att allt är beroende på vaccintillgången. Men går det som planerat, så att säga, att vi får det vaccin som leveransplanerna säger, så kommer man ganska snart att kunna ge från februari att utöka det ganska betydligt.
Och hur är läget i Skåne idag?
Man kan ju säga att det är fortfarande en omfattande smittspridning med många nya fall. Sen lite grann utvecklingen här, det är ett komplicerat läge att analysera. Därför att nu har det varit helger och då går provtagningsmängden ner av naturliga skäl. Därför att det har inte varit lika stor tillgång på testkapacitet och så. Att man ser en viss nedgång i kurvan, men om det beror på en faktisk nedgång i smittspridningen eller antalet sjuka, det är för tidigt att säga. Här behövs nog ett antal dagar, kanske den här veckan, innan vi kan säga något säkert om om trenden, alltså om utvecklingen framöver.
Har du någon siffra på hur många som har fått vaccinationen hittills?
Ingen säker siffra. Vi vet ju ungefär hur många doser som har levererats ut till verksamheterna. Fram till igår så rörde det sig om drygt 10 000 doser som hade gått ut till framförallt i vårdcentralen för vaccination. Vi räknar med att de allra flesta av dem har använts också. Men den här exakta siffran är rapporteringen på hur många stick som har utförts. Där är det tyvärr en eftersläpning i registreringen. Och det beror på att det har ju gått så snabbt att få upp det här, och alla datasystemen och registreringssystemen är inte klara än. Så att här är mycket manuell hantering nu i början, vilket gör att vi har osäkra siffror. Och likadant den här rapporteringen nationellt är inte helt på fötter än, det här nationella vaccinationsregistret. Så det kommer att dröja ett tag innan vi kan få pålitliga siffror på det.
Hur ser det ut med biverkningar efter vaccinationen?
Nej, alltså de allra flesta rapporterar ju antingen biverkningar eller väldigt milda sådana. Sen har det varit några enstaka fall med misstänkta allergiska reaktioner. Ingen liksom riktigt allvarlig, men ändå så har det varit några enstaka som har kanske fått behandling för misstänkta allergiska reaktioner eller fått observera sig ytterligare. Men det rör sig om ett fåtal. Om det har varit biverkningar så har det varit milda sådana.
Det sa Per Hagstam, vaccinationssamordnare i Skåne och biträdande smittskyddsläkare. Och under Region Skånes presskonferens på onsdagen sa regionens andra vaccinationssamordnare Maria Landgren så här om kallelserna till vaccinering.
När vi tar nästa steg som är riskgruppsvaccineringen så planerar vi den nu. Den kommer efter SÄBO och personal, efter brukare i hemmet och deras hushållskontakter. Det är primärvården som kommer ansvara för de här vaccinationerna i huvudsak. Vi hoppas kunna komma igång under februari månad. Vi behöver AstraZenecas vaccin för att komma igång med detta. Och igår kom det glädjande besked att AstraZeneca hade lämnat in om godkännande i Europa. Senast den 29 januari förväntar vi oss godkännande, och det är många doser som Sverige har köpt av detta vaccin. Primärvården kommer att skicka ett brev till alla som är födda 1951 eller tidigare. I brevet så står det hur man ska gå tillväga för att boka tid. Det går att göra både via 1177 och via telefon. Det följer också med en hälsodeklaration i detta brev som man ska fylla i och ta med sig till sin vårdcentral. Brevet kommer att översättas till flera språk. Och när man får sin första dos så kommer man att boka in den andra dosen. Vårdcentralerna kommer att börja med de som är äldst och sen skicka brevet i fallande ålder.
Brevet skickas inte ut i punktskrift, utan presssekreteraren Maria Vågensen vid Region Skåne hänvisar till sajten 1177.se där det ska gå att lyssna till texten om vaccinering mot covid-19. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Vi har fått en läsarfråga om munskydd och den lyder så här. Färdtjänsten är ju en del av kollektivtrafiken. Nu när man har infört hårdare krav på att man ska bära munskydd när man åker i kollektivtrafiken, vad gäller när man åker färdtjänst? Jenny Haenthal, kommunikationsansvarig på Skånetrafikens serviceresor, svarar så här i ett mejl till taltidningen. Eftersom vi tillämpar ensamåkning i stor utsträckning och i övrigt begränsar antalet kunder i ett fordon är frågan om munskydd i rusningstid inte aktuell för serviceresor. De nya rekommendationerna om munskydd i peaktid gäller den allmänna kollektivtrafiken, alltså tåg och buss. För serviceresor, alltså sjukresor och färdtjänst, gäller samma rekommendation som tidigare. Munskydd i ansiktsnära vårdsituationer. Det är kundens ansvar att skaffa munskydd, även om vi försett fordonen med munskydd för kunder som missat och önskar använda ett. När det gäller förarna så är det utförande trafikföretagets ansvar att säkerställa att det finns munskydd. Även här gäller att det är en rekommendation. Och bland de kommuner som kör färdtjänst i egen regi så svarar Lars Hellström, chef för serviceresor i Malmö stad, så här. Vi ställer inga krav på att resenären ska bära munskydd. Däremot så rekommenderar vi i enlighet med Smittskydd Skånes rekommendation våra förare av personbilar att i nära kontakt med färdtjänstresenär använda munskydd. Malmö stad tillhandahåller munskydd till våra upphandlade trafikföretag, skriver Hellström i ett mejl och fortsätter. Det kan gälla till exempel vid hjälp med bälte eller att stötta resenären vid av- och påstigning. För resor med Malmö stads specialfordon så har våra förare alltid munskydd eftersom man är väldigt nära resenärer som använder sig av rullstol. Rullstolen ska spännas fast och resenären får hjälp med att ta på sig bältet.
Tanums kommun i norra Bohuslän har tilldelat den lokala SRF-avdelningen 2020 års tillgänglighetspris. Synskadades riksförbund Strömstad Tanum får priset för citat att de aktivt jobbar för synskadades tillgänglighet genom att på olika sätt upplysa Tanums kommun om synskadades situation. De bidrar med mycket kunskap, slutcitat. Det är jätteroligt, säger föreningens sekreterare, pensionären Solveig Jonsdotter Ek, som är seende och under flera decennier var syn- och hörselinstruktör i kommunen. Solveig säger att hon alltid agerar tillsammans med andra när det gäller att informera beslutsfattare om till exempel kontrastmarkeringar och annat som rör tillgänglighet för synskadade. Men hon tror också att en bidragande orsak till priset är hennes mångåriga kontakter både med kommunens företrädare och med synskadade. Solveig Jonsdotter Ek understryker hur viktigt det är med fungerande kanaler mellan funktionshinderorganisationer och kommun. När dessa kontakter av någon anledning haltar märks det direkt, säger hon. Hon nämner som exempel en butiksgata där kommunen inte tänkte på tillgängligheten för synskadade. Men efter kontakter med den lokala SRF-ombudsmannen fick de upp ögonen för detta.
Vem ska leda Synskadades riksförbund? Ja, i några tidigare avsnitt har vi intervjuat några kandidater till att ta över som förbundsordförande för SRF när Håkan Thomsson lämnar posten i sommar. Idag har turen kommit till
Alireza Alipour, 41 år och från Göteborg med ursprung i Iran. Jag är egenföretagare, seglare, ibland schackspelare och annars en rätt så social varelse. Aktiv i SRF sedan jag var 11 eller kanske 12. Och jag började min bana inom US. Unga med synnedsättning heter de nu. Och sedan dess har jag fortsatt mitt föreningsengagemang inom Synskadades Riksförbund. Idag är jag ordförande i SRF Göteborg som ju är ett distrikt. Och jag är också ordförande i det som kallas för SMS och är en branschförening inom Synskadades Riksförbund som sysslar med segling, seglare med synnedsättning.
Och så har du suttit i förbundsstyrelsen, alltså då SRF, sedan ett antal år.
Ja, jag valdes på kongressen 2008 i Bålsta och det var på en spontan kandidatur som jag valdes in. Och sen dess har jag suttit där. Sen så det intressepolitiska arbetet är ju alltid någonting som jag har brunnit för. Jag kommer från en politisk familj. Så att det här med att prata politik och lite större frågor, det är ju någonting som är bekant för mig sedan barnsben. Och då passade både US och SNF bra för mig. Jag blev en intressepolitiker från början, för det hade jag ju lite grann i generna då.
Synstatus, barndomssynskadad?
Jag är barndomssynskadad med medfödd glaukom, så att jag är nästan blind, ser ljus och mörker.
Om du nu skulle bli vald till förbundsordförande för SRF, vad ser du för, ja, vilka är de viktigaste frågorna som du tycker förbundet bör driva?
Alltså, när det gäller vårat förbund och våra frågor så handlar det om att ha ett hela livet perspektiv. Man kan ju inte skilja ut frågorna på det sättet, därför att om habilitering och rehabilitering inte fungerar, då kommer skolan inte funka. Funkar inte skolan, då är det svårt på arbetsmarknaden. Utan arbete blir det svårt med försörjningen. Men om man nu skulle ha ett arbete och inte kommer dit för att färdtjänsten inte funkar, då blir det också svårt. Och kommer man hem och ska betala sina räkningar, då måste man få hjälp att läsa posten. Så då måste ledsagningen fungera, det måste den göra också när man ska ut och handla. Så att allt det här hänger ihop. Jag brukar säga att vi ska arbeta för att våra medlemmar ska kunna leva ett aktivt och fritt liv. Och med det menar jag att vi måste ha hela livet perspektivet för ögonen. Kunna agera när det öppnas upp rent politiskt och opinionsmässigt på de frågor där vi kan göra nytta för stunden. Men sen måste också kongressen peka ut en riktning och prioritera frågor, därför att en organisation har ju bara de resurser den har till sitt förfogande. Och vi kan ju inte göra mer än vad vi så att säga förmår rent resursmässigt. Så prioritering behövs det. Men vi ska också ha beredskapen att kunna agera och reagera på händelser runt omkring oss. Därför att det är ett hela livet perspektiv vi hela tiden måste ha. Men generellt sett så kan man väl säga att principen om närande och tärande börjar få väldigt mycket fotfäste, både i samhällsdebatten men också i opinionen. Och det ska vi motverka, för att det är början till någonting som jag ser som väldigt, väldigt negativt, när man börjar sortera människor i huruvida man är lönsam eller inte utifrån bara väldigt enkla parametrar. Och det är klart att med en funktionsnedsättning och med en opinion och kanske politiska partier som inte ser nyttan med att vi finns och verkar på samhällsarenan, ja, då blir det svårt. Vi ser ju hur myndigheter på olika nivåer undanber sig ansvaret och lämpar över på andra. Ibland tillbaka på individen själv. Man blir lämnad i sticket. Det förväntas att man själv ska hela tiden ha svaren på alla sina frågor. Och sen så minskar resurserna. Och samtidigt så ser vi också att den här splittringen påverkar opinionen på ett negativt sätt. Det är inte längre självklart att vi har stöd för alla våra krav och för den vilja som vi har. Därför att man ser segment istället för helhet.
Hur menar du då, segment?
Ja, man ställer ju olika grupper mot varandra. Till exempel äldre mot personer som kommer från andra länder, funktionshindrade mot sjukvården. Eller vad. Alltså, det har blivit mer av den varan att vi ställs mot varandra och får slåss istället för att alla ska kunna få plats. Politiken har blivit hårdare och kallare, och det är klart att det påverkar också samhällsklimatet, och det förlorar vi på.
Vad kan göras åt det då, som förbundsordförande till exempel?
Jag tror att vi behöver bygga allianser både inom rörelsen men också utanför rörelsen. Vi behöver bygga allianser med andra folkrörelseorganisationer som liknar SRF. Vi behöver också göra oss själva synliga och behöver på ett enkelt sätt förklara för omgivningen vad vi behöver, varför vi behöver och hur vi skulle kunna få, så att vi får opinionen med oss. För trycket från opinionen är ju det som breder vägen för ett lyckat intressepolitiskt arbete.
Hela livet kedjan pratar om här, ja. Men om jag skulle pressa dig på en viktig fråga, en central som du skulle prioritera framför annat, vad skulle det vara?
Ja, då skulle jag nog kunna säga att det är habiliteringen för barnen och rehabiliteringen för vuxna. Man måste ändå kunna fungera i det seende kontext som vi tillbringar vår mesta tid. Och kan man inte det, då försvinner man helt enkelt. Man måste kunna ta för sig på en arbetsplats. Man måste kunna klara sig i en skolmiljö. Man måste kunna ta sig ut och ta sig till affären och handla lite grann. så att man får med sig mjölkpaketet hem och så. Och det där måste fungera. Och det bygger ju på att vi har en habilitering för barnen och en rehabilitering för vuxna som gör att man kan trots sin synnedsättning fungera i den seende miljön.
Det sa Alireza Alipour, som alltså är en av fem kandidater till att bli Synskadades Riksförbunds nästa ordförande. I nästa har vi Karin Hjalmarsson, som blir den femte av de fem. Intervjuade gjorde Mats Sundling.
Öppnat och stängt. Kulla Berg har fått en engelsk tesalong på Örestrand i Strandbaden. Namnet är Tea Room Kulla Berg. Afternoon tea med snittar och bakverk och scones eller lite lättare menyer serveras. Kaffe finns också. I Malmö och Lund har Ingelsta Kalkon stängt sina butiker och restauranger. I Malmö var adressen Östergatan 26 och i Lund Knuten Stores torg 10. I Östra Ingelstad är det däremot kalkonöppet som vanligt. I Sjöbo har Kalimers hundspa flyttat 50 meter till Västergatan 3. Här erbjuds bland annat kloklippning och hundtrim och säljs hundmat. I Ystad har snabbmatsrestaurangen Habibi Habibi flyttat från en vagn och in i en paviljong mellan Jem och Fix och Arken Zoo bredvid Willis. I Ystad har snabbmatsrestaurangen Habibi Habibi flyttat från en vagn och in i en paviljong mellan Jem och Fix och Arken Zoo bredvid Willis på Avlinggatan 24. I Ystad har restaurang Lilla Viet öppnat i den före detta thai-restaurangen på Lilla Östergatan 10. Här kan man både äta och köpa vietnamesisk mat. Och i Kristianstad har Direkt Optik på Östra Boulevarden 30 stängt för gott.
Så till första pristagaren i tävlingen om 2020 års bästa taltidningsreportage. Med den gripande berättelsen om Maria Rashidi från Iran som förlorade sitt ansikte i en syraattack iscensatt av hennes exman, så vann Aziza Dawadi på Läns och Riksnytt priset Guldkassetten. En gripande och analytisk berättelse om hedersvåld, sorg och framtidstro, löd juryns motivering. Och för att vara ett taltidningsreportage är det ovanligt långt, men väl värt att lyssna på.
Jag gillade Sverige redan från början. Jag såg att här kan man utvecklas och leva sitt liv utan att bli kontrollerad av någon. Jag var så lycklig. Trots att i Sverige gick jag igenom det värsta, men jag ångrar inte mig.
Maria Rashidi och hennes tre barn flydde från krigets Iran till Sverige 1987. Hon ville inte bara bort från krig, utan också från landets fundamentalistiska islamiska regim, där kvinnors rörelsefrihet, då som nu, starkt begränsad. Hon ville också bort från sitt äktenskap med en våldsam man. Priset för friheten blev högt. Hon utsattes för en syraattack 1997 och förlorade sitt ansikte och stora delar av sin syn. Nu arbetar hon sedan flera år med Kvinnors rätt, en ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och mot våld i nära relationer. Det här är Marias berättelse. Det börjar i Iran 1978. Den islamiska revolutionen har precis brutit ut. Hon har just gift sig med sin man, som hon inte känner särskilt väl.
Han var mycket modern, han hade långt hår, han var så hippie-typ. Han klädde sig mycket modern. Men efter revolutionen, det var inte bara han, det var tusentals, hundratusentals som blev anhängare till regimen. Han blev djupt religiös, hans syskon blev mycket religiösa och kvinnorna täckte ordentligt sitt hår och killarna skaffade så här religiösa skägg. Och inte mina syskon, mina anhöriga, min pappa och dem. Och därför det skapades en jättestor mur, en konflikt mellan oss, min familj och hans familj. Och mina syskon blev mot, alltså opposition till regimen, och hans syskon blev anhängare till regimen. Och den här konflikten började från början. Han skämdes alltid för mig, hur jag betedde mig. Att jag klär mig dåligt. Att jag har skadat hans namn mycket, mycket. Bland hans arbetskamrater, jobbet. För att jag var inte enligt hans definition, jag var inte en ärbar kvinna, vilket hans systrar var. Han var mycket stolt över. Kolla hur mina systrar klär sig och beter sig. Jag har sett hur regimsanhängare i Iran, hur de klär sig. De hade sådär, täckte hela sitt hår, som vissa kvinnor gör här i Sverige. Och jag gjorde inte det. Jag hade sjal. Man kunde inte leva utan sjal. Det skulle bli fängelsestraff och piskrapp. Så det var inte det. Han ville att jag ska täcka hela mitt hår. Och han ville att jag ska inte sminka mig någonting. Och han ville inte att jag ska prata med en man förutom han och hans bröder, hans pappa eller min pappa. Han ville inte att jag själv går ut och handla. Han ville, allting var förbjuden, och det är fortfarande enligt sharia-lagar i Iran. Och han mådde inte bra utav det. Jag kunde inte göra som han ville. Alltså en någonting inom mig, en röst inom mig hela tiden hindrade mig. Och jag kände mig så kränkt. Och på vilket pris som helst, jag gjorde som han ogillade. Jag fick mycket stryk när han kom hem och jag var inte hemma. Var har du varit? Ja, jag har varit på stan handlat. Men varför vet jag inte att du är där? Var har du varit? Och vid den tiden det fanns ingen mobil att han skulle kontrollera mig. Och han till och med spionerade med hjälp av hans elever eller hans arbetskamrater. De rapporterade honom. Din fru var på gatan och vi såg hennes hår. Hon betedde sig så och så. Han hade alla möjliga kontrollen över mig. Och jag fick varenda gång stryk för det. Ja, jag gjorde det ändå. Och jag kämpade och kämpade för att lämna landet.
Maria sitter upprätt i soffan. Har en kaffekopp på soffbordet. Kaffet är redan kallt. Men hon blir lätt torr i munnen och måste dricka ofta. Det är för alla operationer hon har gjort i ansiktet. Och med jämna mellanrum smörjer hon läpparna med cerat. Den första misshandeln som hennes man utsatte henne för glömmer hon aldrig. Ändå var det bara början.
Det var en kväll vi satt på vår gård. Vi höll på och grilla. Min syster, hennes man och hennes barn var på besök hos oss. För att jag väntade mitt barn. Och vi visste att om 10-11 dagar skulle jag föda min dotter, hade doktor sagt. Och jag hade stor mage och vi var jätteglada att jag snart skulle jag få mitt barn. Och han och min syster började och tjafsa med varandra. Min syster ogillade honom hela tiden. Hon var emot det här äktenskapet. Han tyckte att han förtjänar inte dig. Du borde inte gifta dig med honom. Men jag valde honom själv. Så just den där kvällen. Då började jag tjata på honom. Sluta, och de är våra gäster. Slutade. Det blev lite tjafs mellan mig och min exman. Och han blev så här jättearg. Han hade så här kebabspetsarna i handen och han kastade alla hela, det var 6 stycken ihop, och han kastade dem mot mig, och det ena av de där kebabspetsen gick raka vägen i min knä och öppnade hela knän, och blodet forsade. Han blev mycket stressad, mycket rädd. Han tog mig till sjukhuset. De sydde ihop den. Jag har den kvar här någonstans. Och han bad om ursäkt flera gånger, grät. Förlåt mig, förlåt mig. Jag förlät honom. Och vi kom tillbaka hem. Ja, 2 veckor senare fick jag mitt barn. Jag var bara glad att den här pinnen gick inte in i min mage och inte skadade mitt barn. Det där var första smällen jag fick av honom. Mm. Ja, det var inte så enkelt att leva i en sådan äktenskap. Jag var 22 år. Jag sa alltid till mina vänner och mina bekanta, jag kommer att lämna det här landet. Alltså jag klarade inte av att se kvinnor som var bunden i någonting svart. Jag klarade inte av att tänka att mina döttrar skulle klä sig så här. Tänka sitt hår som man gör nu i små flickor på dagis, förskolor och skolor. Jag tyckte att det här är kränkning mot kvinnor.
Maria ville till Sverige. Hon hade redan syskon och släktingar här. Kriget mellan Iran och Irak gjorde det ohållbart för familjen att vara kvar. Marias man gick så småningom med på att de skulle lämna landet för barnens skull. Maria skulle åka i förväg med de 2 döttrarna och sonen. Om de fick uppehållstillstånd så skulle han komma efter. Hon kom hit 1987 och det var höst.
Det var en oktoberdag fast det var jättekallt. Men jag var så lycklig att det här landet. Och jag tänkte hela tiden, trodde att det finns inga moralpoliser. Ingen säger, syster, dra ner med din slöja. Så där hörde man många gånger om dagen, dagligen, varje dag, varje timme. Men här fanns det inte. Här kvinnor bär det inte slöja. Första veckan efter att jag kom till Sverige, då började jag gå och läsa SFI. Och det var spännande att sitta i klassrum och läsa ett nytt språk, omgås med människor utan att bli stämplad, att prata med män utan att bli anklagad för si och så. Allting var nytt. Och det längtan som jag hade innan revolutionen, det livet som vi hade, och då kände jag att ja, nej, men det här är faktiskt det landet som jag vill leva i.
I 1,5 år levde Maria utan sin man. Barnen gick i svensk skola och Maria, som tidigare varit lärare, kom snabbt in i en vardag i Sverige. Medan hon engagerade sig i protester mot den iranska regimen var hennes man kvar i Iran. Han ville inte lämna ett bra jobb som rektor innan han fick ett eget uppehållstillstånd. Och han fortsatte att försöka kontrollera Marias liv i Sverige.
Ja, han ringde flera gånger i veckan. Och han hade totalt kontroll. Vänner jag omgås med, hur jag klär mig, hur jag gör, vad jag gör. Han skrev brev hela tiden. Massor med hot. Inte hot, att vara försiktig. Var försiktig hur du klär dig. Vilka människor du omgås med. Han till och med skrev brev till min lilla son. Att min älskade son, ta hand om din mamma. Ta hand om dina systrar. Och var mannen i hemmet. Så där varningar som vi visste, alla visste vad han menar och vad de här betyder.
Till slut fick hennes man också uppehållstillstånd. De hade inte träffats på 1,5 år. Maria och barnen mötte honom på Arlanda.
Jag och barnen och min bror och hans familj, hans fru, vi åkte till flygplatsen för att möta honom, hämta honom. Jag såg en man som, alltså, jag ville inte se honom. Det var en man som jag inte glad att se. Jag såg en person som hade så här islamisk religiös skägg. En man som hade doften så där, en parfym som muslimer använder. Och han luktade den och han hade en ring som var grön och troende muslimer bärde. Och jag såg den här muren mellan oss redan från första stunden. Jag tror han märkte själv också att jag hade också förändrats. Vi båda hade förändrats. Och den här klyftan kände jag redan från då. Att det som hände mellan oss, det var inte en man som längtar efter sin fru eller en kvinna som längtar efter sin man. Det var inte det, vi var främmande. Vi på något sätt, någon försiktigt kramade varandra. Och jag förstod från första stunden att det här kommer aldrig funka.
Äktenskapet var problematiskt. Maria blev misshandlad och hon ville skiljas.
Det var plågsamt. Det var mycket, mycket, mycket bråk. Det var inte bra för barnen. Och de mådde inte bra. Min lilla flicka, hon hade mycket stresssymptom. Jag blev kallad från skolan hela tiden. Att hon är stressad, hon biter naglarna och fingrarna hela tiden. Och hon springer på rasten, hon springer hem. Vad är det hemma hon vill kolla? Kuratorn frågade mig. Och jag berättade för henne vad vi har hemma. Hur han behandlar mig och barnen ser. Hon sa, det här kommer att skada er allihopa. Du måste göra någonting. Och jag tror min lilla flicka var 10-11 år.
Marias man trivdes inte i Sverige. Han kom aldrig in i det svenska samhället. Och han blev beroende av henne.
Ibland var han så svag. Ibland gav han mig så mycket skuldkänslor. Du har allting här, du har dina syskon här, din familj här. Och du kan språket, du har utbildat dig, jag har ingenting. Jag har förlorat mitt jobb, jag har inga anhöriga här, inga syskon här. Han var mycket känslomässig också ibland. Så han grät jättemycket. I början hamnade han i djup depression och han kände sig jätteensam här. Han hatade Sverige. Här var det kvinnornas land. Han hade ingen makt. Och det var jag som bestämde, tyckte han. Jag var hans tolk. Jag fick pengarna på mitt konto. Och jag bestämde när jag ska betala hyran. Alltså träffa skolpersonalen. Det var jag som gick och gjorde det. Han var bara en skuggas bakom mig, kom överallt och hade bara koll vad jag gör, hur jag gör. Och det knäckte honom ordentligt. Och jag sa till honom, åk tillbaka till Iran. Där du har det bättre, du har ditt jobb och du har dina syskon och du har allting. Men jag kommer inte tillbaka, jag åker inte tillbaka. Det är enligt hans definition att han älskade mig så mycket. Han ville inte lämna mig. Han ville att hela familjen åker tillbaka. Han kunde inte lämna sina barn heller.
Efter flera år så skilde sig Maria. Hon flyttade iväg med sin yngsta dotter. De andra tonårsbarnen bodde kvar med pappan. Och de fick hon träffa väldigt sällan. Han försökte påverka dem. Säga att Maria hellre valde dans och frihet än att stanna kvar i familjen hos dem. Men han fortsatte också att hota och förfölja henne. Hon fick lova att hon aldrig skulle träffa en annan man. Annars skulle han mörda henne. Den här kvällen ville han att hon skulle komma hem av en särskild anledning. Hon skulle också få träffa de äldsta barnen.
Exakt 3 veckor innan den här syraattacken. Han drogade mig. För att han hade planerat att kidnappa mig. Till Iran. Men tack och lov. Han misslyckades. Tack vare mina barn. Att de upptäckte det. Han ringde mig. Jo Maria, kom hem till mig. Vi ska planera. Vår dotter fyllde år den 30 augusti. Eftersom vi hade skilsmässa och alla mådde dåligt. Så jag tänkte inte ens på att hon fyllde 18 år snart. Och då ringde han. Jag kom, vi ska sitta och planera vår dotters 18-års födelsedag. Och vi ska ha ett kalas för henne. Jag och min lilla flicka åkte hem till dem. Jo, barnen var hemma, de andra, och vi var, hela familjen var där. Och han skickade barnen till balkongen och låste dörren inifrån. Och sa att jag vill prata med mamma. Ja, han vill säkert prata om födelsedag till, hur ska vi planera hennes födelsedag. Och då gick han till köket och kom till vardagsrummet med en kopp te. Och då sa jag till honom, ja men det här är i kopp, du vet att jag gillar inte teen i kopp. Jag vill ha i glas, jag vill se färgen. Ja men drick den, det är ingen fara. Okej, jag drack bara en klunk. Bara en liten klunk. Sen somnade jag. Och då, jag bara sov. Och då kom, han öppnade dörren och säger till barnen. Ja, mamma var mycket trött. Jag hade nyss kommit från jobbet. Mamma var trött. Hon bara sov. Låt henne sova här. Men barnen blev irriterade, oroliga. Vadå? Hon sov bara. Ja, hon sov. De började skrika och grina och hota honom. Särskilt min lilla flicka. Jag ringer polisen. Nej, men jag lovar att hon bara sov. Ni får sova bredvid henne. Vi ska sova allihopa här. Och de lägger mig på golvet på en madrass. Och flickorna, båda flickorna sover bredvid på ena sidan och andra sidan.
Dagen efter kommer Maria till vårdcentralen. Hon berättar vad hennes man har utsatt henne för.
Ja, ingenting. Det hände ingenting. Polisen inte kallar honom. Han blir inte förhörd. Vårdcentralen, polisanmäler inte honom. Så det hände ingenting. Hade polisen tagit det här på allvar, då var jag inte skadad nu. Då hade jag mina ögon kvar. Då hade jag mitt ansikte kvar.
Några veckor senare ringer han Maria igen. Han vill träffas. Men Maria vägrar. Men han får deras äldsta dotter att ringa sin mamma. Den här träffen kommer att förändra hela Marias liv för alltid. Hon är 41.
Snälla mamma, pappa tjatar. Han gnäller, han griner. Han vill träffa dig. Jag följer med. Jag lovar, det ska inte hända dig någonting. Jag tänkte, min dotter, jag har inte träffat henne på länge. Så det är kul, jag kan träffa min dotter och krama om henne och låt honom se vad han vill. Min dotter är med, han kommer inte skada mig framför henne. Och ja, vi åkte till stan, till en café. Och där satte vi och han började grina. Ja, snälla Maria, kom tillbaka. Jag kan inte leva utan dig. Jag klarade inte av att titta på honom i ansiktet. Jag sa till honom, förstår du inte? Du förstår inte hur mycket jag hatar dig. Förstår du hur jag vill inte se dig? Jag vill inte leva med dig. Han sa, men det här kommer att kosta dig. Det kommer att bli dyrt för dig. Och jag sa till honom, ja men vadå? Tänker du döda mig? Mörda mig? Det får du göra. Tror du att jag lever nu? Jag hade jättesvårt. Jag grät väldigt mycket för att jag längtade efter mina barn. Och jag hade skaffat en stor lägenhet. Jag hade till och med köpt sängar åt dem. För att de skulle bo hos mig vissa dagar här och vissa dagar där. Men de fick aldrig sova över hos mig. Inte en enda dag, en enda natt. Och sen han sa så här att okej, vänta, jag går och hämtar bilen. Ni får sitta kvar. Jag går och hämtar bilen. Och det var faktiskt jättekul. Väldigt kort, 20-25 minuter. För att prata med henne, det var väldigt kort. Men för att han försvann i 20 minuter. Det var en det var en lång stund. Och det var, jag tittade på klockan, vad konstigt, var är han? Jag blev lite misstänksam, vad håller han på med? Jag var alltid misstänksam mot honom. Han gjorde alltid konstiga saker. Men, ja, men det var ingen fara i alla fall, det har inte hänt mig någonting än. Vi åkte till där jag bodde. Jag bodde på nummer 18 längst upp på gatan. Men han släppte mig vid nummer 6, port nummer 6. Och det var lång väg och det var 8:45 septemberkväll. Och det var inte varmt heller. Okej, nu får du gå, sa han till mig. Ja, jag var glad i alla fall att det hade inte hänt någonting med mig. Jag slapp och blev skadad. Okej, kramade jag min dotter. Och han sa hej då Maria. Alltså det var konstigt. Han var väldigt konstig. Han tittade inte på mig mycket. Han var hela vägen var han alldeles tyst. Och vi visste att när han är så här konstigt, då har han någon plan på gång. Men jag var glad. Jag är snart hemma. Jag hade lovat att vara hemma vid 10-tiden, min lilla flicka. Hade också födelsedagskalas. Och ja, jag gick mot port. Och på, alltså framför port nummer 10 stod en kille och väntade på mig. Det kändes att han väntar på mig. Alltså jag såg på avstånd att han tittade på mig i ögonen. Jag blev lite rädd. Jag trodde kanske en tjuv som vill ta min väska. Och jag passerade honom, jag gick ner från trottoaren. Och när just jag skulle passera honom, han kom väldigt snabbt nära mig. Och frågade mig, ursäkta, vad är klockan? Och jag tittade på klockan. Sen var det slut. Sen kom bara smärtan. Och jag fick världens smärta, det sved. Och jag såg ingenting. Allting blev alldeles vitt. Och jag bara sprang och skrek. Och hörde min dotter som hon springer och skriker också. Alltså han hade inte åkt iväg. Han hade stannat kvar när han släppte mig. För att se att uppdraget blir gjort. Så sen drog han mig in i bilen. De körde mig till sjukhuset. Och där sövde de ner mig i flera dagar. Och blev kvar där i flera månader. Ja.
Marias man påstår att det är en okänd man som har kastat syra på henne. Att han själv är helt oskyldig. Men han blir anhållen. Några dagar senare släpps han av polisen och han flyr till Iran. Därifrån fortsätter han att kontakta familjen.
Sen börjar han trakassera barnen. Vi bytte telefonnummer allihopa. Många gånger. Och han försökte bort ifrån, därifrån hjärntvätta barnen mer. Men de tog inte emot hans samtal. Men alla frågade honom, men varför har du flytt? Stanna kvar hos din fru som är skadad. Jo, han var rädd, sa han. För att polisen skulle ta honom istället för den som har gjort. Han var helt oskyldig enligt honom. Men på sista, allra sista 2 åren, han tydligen hade han ångrat sig. Han fick hjärtproblem. Han visste att han är döende. Då hade han ringt till, allra sista gången hade han ringt till min sons mobil. Och hade lämnat meddelande att be mamma att förlåta mig.
Än idag vet inte Maria vem hennes man lejde. Hon har gjort över 100 operationer i ansiktet. Huden är jämn men stram. Syran förstörde hennes ögon och bakom glasögonen syns smala springor. Hon får regelbundet göra ögonlockstransplantationer. Huden blir stel och med tiden får hon svårt att sluta ögonen och det påverkar synen. Hon åker regelbundet till specialister i England för att få hjälp med ögonen. Idag har hon ledsyn.
Nu när jag tittar på dig så har du, för att vara i din ålder, extremt slät och fin hy.
Ansiktet är naturligtvis det är mycket transplantat. Mycket hudtransplantat. Från ryggen. Man tog från mina lår till armen. Till ansiktet. Jättemycket. Den här huden är faktiskt skapat ut, kan man säga.
Det ser ju väldigt, väldigt bra ut. Jag sitter ju ändå väldigt nära dig.
Ja, tack vare det där 2001. Då fick jag chansen att åka till London och träffa en läkare. Och han sa att den här operationen som jag ska göra på ditt ansikte. 50% död, 50% kommer du att överlever du, då blir det bra. Misslyckas jag, då kommer du dö. Men du får gå hem och tänka i ett år. Fundera. Sen komma tillbaka. Det var 2000 och 2001. Och åkte jag tillbaka och sa, jag vill göra det här. Det går inte att beskriva hur han räddade mitt liv. Han tog en bit hit från hela min rygg. Och skapade mitt ansikte. Och då, vid den tiden, det var bara få läkare i några länder som gjorde det här typen av operationer.
Men varför var det så stor risk att du skulle dö?
Den huden som jag hade innan den här operationen, det var bara ihoplappat ut. En bit här, en bit där, en bit. Så var sådär små bitar och mycket skrynklig och jättedålig. Han tog bort hela det där. Och en operation i 18 timmar. Och de sövde ner mig i 14 dagar. Det var därför risken var att jag vaknade aldrig. Och de band fast mig. Fötterna, händerna, huvudet så där. Och en band här. Och kunde inte röra mig. Jag fick andningen genom näsan. Och mat genom näsan. Men jag vaknade efter 14 dagar. Jag kom tillbaka till livet. Jag låg på sjukhuset där i 35 dagar i England, i London.
Marias barn är med och stöttar henne genom alla operationer. Men tiden innan hon fick sitt nya ansikte var svår. Efter syraattacken vaknar hon upp på sjukhuset.
Jag kommer ihåg första gången på jag såg mig i ansiktet på Karolinska sjukhuset innan den här operationen. När jag såg mitt ansikte. Då var det värsta. Då hade jag rakat mitt hår. Jag hade inget hår. Jag hade inget ansikte. Jag var helt en annan människa. Jag bärde en mask i över ett år. För att det hoplappade huden skulle lägga ner sig och bli slät. Jag var hemma. Jämt. Jag gick inte ut. Jag hatade om folk skulle reagera. Jag var helt krossad. Jag ville bara dö. Jag ville inte leva.
Vad var det som gjorde att du överlevde då?
I början, det var mina barn. De var helt oskyldiga. Och jag älskade dem så mycket. Och de älskade mig trots allt. Jag var skyldig dem jättemycket. Jag ville ge dem ett bättre liv. Det var ett helvete faktiskt. Jag levde i ett helvete. Men som man säger, tiden läker alla sår. Det läkte en del av mina sår. Inte alla.
Vilka är det som är kvar?
Mina ögon. Det här såret, det här skadan. Det här följer med mig hela livet.
Under tiden Maria har berättat har hon inte lutat sig mot soffryggen en enda gång. Hon sitter rakt med händerna i knät, en näsduk i näven. På ett foto hon brukar ha med sig på sina föreläsningar har hon mörkt vågigt hår, bruna ögon och en bred fyllig mun. Idag har hon en rak askblond page och de små ögonen har en blåaktig färg. Men munnen är fortfarande fyllig, även om den har en lite annorlunda form. Hon är mån om sitt utseende. Hennes omlottklänning är i leopardmönstrad trikå. Nu fortsätter hennes mångåriga arbete med föreningen hon var med och startade. Kvinnors rätt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är hennes drivkraft.
Det är just det. Därför är jag så mycket mån om det jag gör. Jag vill inte att jag ska ägas av någon. Jag vill inte att kvinnor ska vara ens egendom. Jag vill att vi lever som människor. Inte som verktyg. Som en låda som ägs av någon annan. Jag vill att människor ska leva fri. Så att friheten är den allra viktigaste som mänskligheten behöver.
Det sa Maria Rashidi i Aziza Dawadis guldkassettvinnande reportage. Maria Rashidi förlorade sitt ansikte i en syraattack. Maria Rashidis bok Bränd frihet finns inläst som talbok.
Och så kan vi berätta att den ledarhund i Jönköping som vi nämnde i förra numret av taltidningen och som blev så skrämd av nyårssmällare att den inte vågade gå ut längre, nu mår bättre. Det skriver SRF-ordföranden Håkan Thomsson i sitt nyhetsbrev. Massmedia i hela landet uppmärksammade händelsen och föraren, 86-årige Per-Gunnar Engstrand, hoppas att detta stärkt synskadades och ledarhundars situation.
Evenemangstips. Det är många som söker sig ut på promenader nu när nästan allt är stängt, och till exempel i friluftsområdet Skrylle i Lunds kommun. Där finns det 6 olika spår där längderna varierar från 1,2 km till uppemot 1 mil. Och även svårighetsgraden varierar. Det enklaste och mest tillgängliga motionsspåret är det rödvita spåret, som också är ett elljusspår. Det har bara svaga lutningar och en bredd på cirka 2,5 meter. Men det förekommer lösa vägkanter. Det är gott om sittbänkar cirka var 250 meter. Och efter ungefär halva banan så finns det en sittplats med utställning av djurmotiv, vilka också är taktila, samt en ljudvev som återger lätena från skogens djur. Så om man snurrar på veven så kan man höra vildsvin, kronhjort, rådjur, grävling, räv, gulsparv, bofink och till och med troll, sägs det i alla fall i informationen från Skryllegården. Vi har tidigare berättat om Malmö Live konserthus och en digital Tchaikovsky-festival med MSO och dirigenten Robert Trevino som skulle börja den 25 januari. Men efter Malmö stads beslut i julveckan att stänga stans kultur- och fritidsverksamheter till och med den 24 januari så har man beslutat att ställa in festivalen eftersom alla medarbetare och Malmö symfoniorkesters musiker arbetar hemifrån och endast i begränsad omfattning är på plats i konserthuset. Även MSO-konserten som skulle ha framförts den 21 januari är inställd. Och den rådande coronasituationen gör att Malmö Live konserthus nu på nytt planerar om vårens utbud. Fokus sätts på att leverera fler digitala upplevelser och att utveckla andra former av musikaliska möten med förhoppningen att kunna öppna Malmö Live igen vid en eller annan tidpunkt 2021. Det nya programmet beräknas bli klart inom någon vecka. Även Malmö Opera planerar om vårens program. Musikalerna Såsom i himlen och Dead or Alive med premiärdatum den 5 respektive 27 februari skjuts på framtiden. När det gäller Såsom i himlen så hade Malmö Opera hoppats kunna streama föreställningen, men man har inte fått rättigheterna till den från upphovsmännen. Även de 2 återstående föreställningarna av Falstaff ställs in eftersom man inte vill samla alla de som behövs för att genomföra en operaföreställning. Och förhoppningen är att kunna ta upp Såsom i himlen och Dead or Alive under våren 2022. Vårens övriga föreställningar hoppas man kunna genomföra som planerat, däribland Fallet Macropolis och världspremiären på Circus Days and Nights. Mer information om kommande föreställningar kan man få på Malmö Operas hemsida. En digital teaterfestival erbjuder Dramaten i Stockholm och Thalia Teater Hamburg från den 20 januari till den 31 januari. Teaterföreställningar från många länder i Europa visas i festivalen Stories from Europe, en europeisk digital teaterfestival. Alla föreställningar ges på originalspråk och med engelsk undertext. Varje dag klockan 19 släpps en föreställning som visas gratis till klockan 12 dagen därpå. Det är teater på tyska, ryska, italienska, spanska och franska med flera språk. Tyvärr finns ingen syntolkning av pjäserna. En föreställning på svenska visas och det är Dramatens föreställning Idioten av Fjodor Dostojevski, regisserad av teaterchefen Mattias Andersson, som läggs ut den 22 januari. Och skådespelaren David Densik spelar huvudrollen som den godhjärtade Furst Myshkin. Föreställningen handlar om godhetens problematik och provokation från dåtid till nutid. Biljettinformation. Skryllegårdens reception 046 585 25. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Malmö Opera 040 20 85 00. Dramaten 08 667 06 80. Kalendern årets tredje vecka börjar med måndagen den 18 januari då Hilda och Hildur har namnsdag. För precis 2 år sedan valdes Stefan Löfven till statsminister efter 131 dagars regeringskaos. Genom att Socialdemokraterna bildade regering med Miljöpartiet och fick stöd av Centerpartiet och Liberalerna fick man en majoritet i riksdagen. Men i januariöverenskommelsen mellan regeringen och stödpartierna har man också fått kompromissa i en del sakfrågor. Ett exempel är Arbetsförmedlingens reformerande. Det är dags för årets idrottsgala som direkt sänds i både Sveriges Television och Sveriges Radio, där idrottare belönas för sina prestationer under året som gick. En som är utvald i många olika kategorier är stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Han är nominerad till både årets manliga idrottare, årets prestation, Jerringpriset och Svenska Dagbladets bragdmedalj. Och under 2020 så har 20-åriga Duplantis tagit dubbla världsrekord i stavhopp inomhus med 6,18 och utomhus med 6 meter och 15 centimeter. Och därmed så har han också raderat Sergej Bubkas 26 år gamla utomhusrekord. En skåning som är nominerad till årets manliga idrottare är Zlatan Ibrahimovic. Bland årets kvinnliga idrottare är en av de nominerade volleybollstjärnan Isabelle Haak, som länge varit tongivande spelare i Ängelholms volleybollsällskap. Men sedan några år tillbaka är hon utlandsproffs, för närvarande i Vakif Bank Istanbul i Turkiet. Och hon blev poängdrottning i både klubblags-VM och Champions League. Tisdagen den 19 januari har Henrik namnsdag. I riksdagen är det interpellationsdebatter där ministrarna svarar på frågor. Och en fråga som Kristdemokraterna ställt handlar om den illegala importen av hundar. Och det är statsrådet Jenny Nilsson som ska svara. Debatterna direkt sänds från klockan 13 i riksdagens webb-tv. Och 55 år fyller 2 välkända smålänningar. Dels den före tennisspelaren och bragdmedaljören Stefan Edberg som är född i Västervik. Och även sångerskan och artisten Lena Philipsson, eller som hon också kallas Lena PH, som har sitt ursprung i Vetlanda. Onsdagen den 20 januari är det dags att byta president i USA. Och demokraten Joe Biden svärs in som USAs 46:e president med Kamala Harris som vicepresident. Donald Trump har meddelat att han inte kommer att delta. Och presidentvalet har kantats av fuskanklagelser från den sittande presidenten som vägrat erkänna sig besegrad även efter att valet prövats i domstol. Med kulmen när parlamentsbyggnaden Capitolium i Washington DC stormades av hundratals Trump-supportrar den 6 januari och 5 personer dog. Och oron är stor för att det ska bli nya oroligheter, inte minst när Biden svärs in. Fabian och Sebastian har namnsdag. Torsdagen den 21 januari är det Agnes och Agneta som har namnsdag. Folkpartiets tidigare partiledare Maria Leissner fyller 65 år. Hon var partiledare mellan 1995 och 97 och har också varit Liberala ungdomsförbundets ordförande under några år innan dess. Den spanske operasångaren tenoren Placido Domingo fyller 80 år. Tillsammans med José Carreras och Luciano Pavarotti blev Domingo känd som en av de 3 tenorerna som framförallt under 1990-talet framträdde runt om i världen. Och han är fortfarande aktiv, närmast med konserter inbokade i mars och april, i Baden-Baden i Tyskland och i Luzern i Schweiz. Men frågan är förstås om det kommer att bli av på grund av pandemin. Fredagen den 22 januari heter namnsdagsbarnen Vincent och Viktor. och i bondepraktikan fastställs att om denna dag är klar betyder det ett gott och fruktbart år. Lördagen den 23 januari har Frej och Freja namnsdag. För 220 år sedan föddes Lars Johan Hierta som var tidningsman, bokförläggare och politiker. Men mest känd blev han för att ha grundat Aftonbladet. Söndagen den 24 januari har Erika namnsdag. Fyller år gör den tyska skådespelerskan Natasha Kinski som blir 60 år. Hon har medverkat i minst lika många filmer och slog igenom med Stay As You Are och belönades med en Golden Globe Award för titelrollen i Roman Polanskis film Tess. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Ett annat födelsedagsbarn är den amerikanske sångaren Neil Diamond som fyller 80 år. Och här sjunger han en av sina stora hits, Song Sung Blue. En annan välkänd hit är Sweet Caroline.
Anslagstavlan i detta nummer innehåller ett meddelande från SRF Malmö Svedala samt ändringar i busstrafiken i Hör och Lund. SRF Malmö Svedala har en hälsning till alla sina medlemmar. Styrelsen vill önska er alla en riktigt god fortsättning på det nya året och vi hoppas alla att 2021 ska bli ett riktigt bra år. Självklart förstår vi alla att vi får ha tålamod och hålla ut ett bra tag till innan vi kan återuppta verksamheten i föreningen. Men vi i styrelsen kommer att göra allt vad vi kan för att så snart det är möjligt starta upp verksamheten. Till dess väntar vi på positiva besked från myndigheterna. Vårt kansli är åter öppet efter julledigheten. Vill ni nå styrelsen så hör av er via vårt kansli. Återigen önskar vi er en god fortsättning på det nya året och återkommer när vi har ytterligare information att förmedla till er. Med vänliga hälsningar från styrelsen. Vid pennan, Maj-Britt Ryman. Så ett par tillfälliga ändringar i busstrafiken och de gäller Hör samt Lund. På Stenskogsvägen i Hör pågår VA-arbeten. Det påverkar buss 444 i riktning in mot Hör som delvis får en annan körväg. När det gäller hållplats Hör Alléplan läge A så hänvisas resenärerna till hållplats Ringsjövägen läge A som tillfälligt trafikeras av linje 444. Hållplatsen ligger på Södergatan cirka 600 meter i sydostlig riktning. Och för Hör Alléplan läge B hänvisas till hållplats Ringsjövägen läge B cirka 500 meter i sydostlig riktning på Södergatan. Detta gäller 18 januari 07.00 till 22 januari 16.00. Och ett fjärrvärmearbete på Solbjergsvägen i Lund ställer till det för regionbusslinje 166 i riktning mot Staffanstorp mellan 18 januari 07.00 och 5 februari 16.00. Läge B för följande hållplatser berörs. För Lund Tusenårslunden hänvisas till en tillfällig hållplats på andra sidan gatan. Även för Lunds Spelmansvägen blir det en tillfällig hållplats på andra sidan gatan. Och för Lund Solbjerg hänvisas till hållplats Brunshög Västra som ligger cirka 530 meter framåt i bussens färdriktning på Solbjergsvägen. Och där tog nummer 2 av Skånes taltidning nummer 2 2021 slut. Nummer 3 kommer fredagen den 22 januari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!